Hur är läget med dig, Linus?
Det är utmärkt. Hur är du själv?
Sweet, det är bra med mig.
Eller jag har en... Det är bra med mig, men min lägenhet mår minst sagt sådär.
Nej, vad har hänt?
Bedbugs invasion.
Åh, helvete. Ja. Jag har ju berättat om innan, men...
Ja, men det har typ inte löst. Eller jag har inte vågat se om det har löst igen.
Ah. Sover du där nu, eller?
Ja, jag fick ju sova i en annan lägenhet i samma hus medan som sanerade mitt sovrum. Men där var det också bedbugs. Jag fick liksom samma typ av massa utslag. Så nu har jag sovit i min soffa i en vecka.
Okej, okay, och det har gått bra?
Nej, det skulle jag inte påstå. Du har ju sovit i den.
Ja, nej, jaha, jag tänkte med betten. Det kanske är värt det.
Ja, alltså de finns ju bara när jag har varit i två specifika sängar.
Shit, det är verkligen ett helvete med dem där. Men jag har lärt mig lite tips. Jag hade också en kompis som var drabbad. Och det är till exempel, köper man kläder second hand eller om man har varit ute och rest, så kan man lägga in kläderna i frysen i 2 dagar.
Mm.
Eller så tvättar man dem i 60 grader. Mm. Men du vet väl allt om det här vid det här laget?
Ja, jag försökte ju tvätta också. En gång. Mm. Eller jag har ju tvättat alla mina kläder jag använder. Men då gick också min tvättmaskin sönder. Så när jag skulle tvätta alla mina kläder så gick jag iväg och spelade fotboll. Kom hem skittrött. Och så var det liksom 5 centimeter vatten på hela lägenheten på golvet.
För att det tragedi!
Ja, då var jag på väg att liksom köpa ett flyg och åka hem. Eller ett flyg. Men idag då?
Idag ska vi snacka om Europa och Balkan.
Det är väl lite av ett, vad heter det? Inte kärleksprojekt.
Hjärtefråga?
Ja, typ hjärteprojekt för dig.
Ja, det är det. Jag är jätteintresserad. Jag har ju fått en ohälsosamt eurocentrisk verklighetsbild. Jag kopplar allt till EU. Liksom. Så ja, EU och i förhållande till vad, på grund av min utbildning. Men jag tycker att det är väldigt intressant med den här heterogeniteten och...
Och utbildningen heter EU-studier, eller hur?
Europaprogrammet.
Europaprogrammet, just det.
Och det är det som jag ser otroligt intressant, att de flesta förknippar ju Europa med EU och ser dem som synonyma. Men Balkan är ju faktiskt en del av Europa. Rent geografiskt så är de ju en del av Europa. Men kanske inte kulturellt och socialt alla gånger.
Nej, framförallt inte EU.
Nej,
eller
exakt. Eller ja, vad är Europa? Inledningsfrågan, det är alltid den. Fråga för mig.
Ja.
Men jag tänkte ganska mycket på identitet.
Mm-hmm.
Vad tror du om den infallsvinkeln, eller den vinkeln?
Testa.
Mm. Alltså jag ser ju Balkan och Europa rent som skilda saker. Om man ska prata om europeisk identitet och någon slags Balkan-identitet, så kan det vara helt skilda saker. Att de liksom så här utesluter varandra på något sätt. Att det är liksom inte den andra kanske, men
tänker du att en person i Kosovo inte ser sig som europé?
Precis. Och att någon som bor i Tyskland såklart inte ses som Balkan, för att det är inte samma område. Men det finns ju en ganska intressant gräns där.
Det jag tycker är intressant i det är att, alltså, om vi tar oss eller en person från Tyskland, jag tycker nog att de flesta skulle hålla med om att Balkan är en del av Europa. Det är ju ingen som skulle säga någonting annat.
Mm.
Men en person i Balkan skulle inte riktigt kalla sig europé.
Exakt, tror precis,
en svensk skulle kalla sig, jag ser ju mig som europea och svensk, till exempel.
Mm.
Men det känns som att personer här inte riktigt identifierar sig på samma sätt som europea och alban, till exempel.
Exakt, och jag besökte Bulgarien för någon månad sedan. Och då kunde man se vissa delar av det bulgariska samhället som ganska så här Balkan. Men även att det har skett väldigt många europeiska förändringar. Och jag tror många förknippar Europa med någon slags välfärd, liksom, någon slags speciell standard, men som den här CE-standarden som finns på alla elektronikvaror och leksaker och sånt.
Är det bara
som
Europa?
Säljs i Europa. Ja.
Okay.
Certified European,
okay.
Tror jag det står för. Och att det är någon slags europeisk standard. Att EU garanterar den på något sätt.
Mm, ja, det är ju en stor del av EUs projekt att garantera sådana standarder.
Och när jag ska, just det, Bulgarien. Det var till exempel trafiken i Bulgarien var ju mycket mer ordnad än i Kosovo och Albanien.
Okay.
Upplevde jag på en gång. Rule of law var mycket starkare, att människor, bilister stannade vid rött ljus. Liksom. Det var ingen tvekan om saken. Med den här, så när man går på övergångsställen så är liksom, får personer, får bilisterna en chans att köra dem.
Mm, jo, verkligen.
Om det inte är någon. Jag antar att du upplevt det i Tirana också.
Trafiken är superkaos.
Exakt, och det är ju så här, trottoarerna till exempel i Kosovo och Pristina som jag har varit i, helt kaos liksom. Alltså det är mer bilar än människor på trottoaren.
Mm.
Vilket gör det väldigt svårt för fotgängarna att gå, eftersom att man måste passera de här smala gränderna som uppstår mellan husväggen och bilarna.
Mm.
Och det är liksom, det får plats typ en person där. Så det är ju en sån europeisk standardskillnad som verkligen är tydlig.
Sen är det ju inte, alltså, det är inte självklart att det är just EU-medlemskapet som gjort att bilisterna i Bulgarien är lagligare. Men
nej, det
kan
man ju
förstärkning av det juridiska systemet som gjort att de har jobbat med att... Ja, det kan ju absolut vara en sån förklaring.
Det tror jag absolut att det är en lång... Alltså det är en slags utvecklingsprocess att få respekt och tillförlit
till
auktoriteter i samhället. Och den är väldigt svag i Kosovo.
Men hur... Om vi pratar om EU-integration då?
Mm.
Hur är Kosovo... Jag antar att det liksom inte ens är nära eftersom de först måste erkänna som ett land.
Exakt. Vägen är ju lång. Och den här... Det erkännandet, eller att Kosovo nu är med i UEFA, var ett jättestort steg. Det var ju på alla nyhets...
Mm, och FIFA blev det sen också.
Ja, så det är som en slags snöbollseffekt. Och nu, bara dagen efter det, så kom den här visa liberaliseringsgrejen. Så,
det är ju verkligen... Så det här med idrott och politik ska hålla sig så här är väl ganska mycket av ett skitsnack.
Indeed.
EU har väl ändå väldigt, väldigt stark närvaro?
Ja, jag brukar tänka på med den europeiska flaggan till exempel. Den är ju present nästan överallt. Och kommissionen vill ju alltid ha ett litet finger med. Det finns mycket pengar att hämta bland annat. Så.
Mm, just det. Men för EU-bidrag.
Ja, EU har jättestora intressen i Kosovo. Att det ska vara främst ur ekonomisk synvinkel antagligen rent rationellt. Och
men hur känner...
för att bevara freden.
Ja, okej. För det känns inte som att, det känns som att EU snarare förlorar pengar, alltså rent krasst. De måste ju bidra mycket mer i Kosovo än de får tillbaka.
Antagligen, men jag tror att utgifterna gör det värt det, för till exempel om det skulle uppstå en, blåsa upp en jättestark konflikt mellan Kosovo och Serbien till exempel.
Givetvis, och det vill de inte ha i Europa och fred i riktigt allt sånt där. Men,
precis, och
det känns snarare då att det är... den aspekten än att få pengar som gör att de är närvarande.
Ja,
ja.
Precis. Det är, det blir win-win från båda sidor, för att folk investerar i Kosovo. Mm. Eller EU investerar i Kosovo. Och EU får freden.
Vill folk bli medlemmar i EU?
Det är verkligen en vattendelare, därför att som jag har nämnt en gång tidigare i podden så hörde jag en person säga att vi är ett EU-projekt om EU
förstörs. We are going down.
Exakt. Det var precis så hon sa.
Jag kommer ihåg ditt citat från honom.
Ja. Och det är ju verkligen en tanke. Men de flesta vill ju närma sig EU, klart. Och speciellt för att man ska kunna resa och utbilda sig vart man vill. Jag tror ungdomarna är väldigt pro- EU rent generellt, men det finns såklart mycket, inte misstankar, men att kanske Kosovo känner sig utnyttjat och så här, som en slags, inte en leksak, men
pilotprojekt eller något.
Ja, precis, att man är en bricka i ett spel och det finns inte så mycket att säga till om.
Jag hörde en intressant sak som jag inte hade, eller en intressant tanke som jag inte hade tänkt på förut, om just det här med att ungdomar, alltså en poäng med att komma i EU är att alla vill dra härifrån och flytta ut till andra länder. Och då såklart skulle ett EU-medlemskap göra det mycket lättare, och det skulle ju vara rättvist enligt mig att de också får chansen att plugga i ett EU-land och jobba i ett EU-land och sådär. Men då sån här personen, vem skulle då stanna? Alltså Albanien skulle ju förstöra som land om liksom 2/3 av befolkningen, eller 2/3 av de unga som faktiskt vill flytta, bara försvann. För det skulle gå. Mm. Då skulle liksom, alltså, varför skulle någon någonsin stanna, var hennes tanke. Och det ligger någonting i det också.
Mm, det är ju såklart en poäng. Och vi har haft den här diskussionen, och då tog vi upp ämnet om att Alltså unga människor vill ju generellt upptäcka nya saker och är nyfikna på världen. Och då är min personliga reflektion är ju att man hellre, alltså det hjälper ingenting att stänga in människor. Det är för att jag tror inte att saker, alltså det kommer bara långsamt dö.
Nej, alltså det, att jag håller verkligen folk med, men det har bara en...
Ja, men det är en intressant tanke. Men sen att folk kommer tillbaka
ja.
När de blir äldre. Och att sen att Kosovo kommer kunna dra, och Albanien kommer dra jättemycket benefits av utbildningar och sånt där. Det skulle ju absolut kunna vara en möjlighet för Kosovo och Albanien. Men jag tror...
Ja, och deras, antar deras procenten av BNP som är remittances, så heter det på svenska?
Mm.
Remittanser?
Ja, någonting sånt.
Idag är ju troligtvis ganska hög, jag vet inte riktigt vad det är, men den skulle ju bli super hög i sånt fall.
Exakt.
Vilket ju skulle kunna vara bra åtminstone till en början, för det skulle ju ge mer pengar till landet. Men någonstans måste det också komma till det här steget som du säger, att folk faktiskt kommer tillbaka också. För om folk bara drar, då blir det ju liksom en enda stor brain drain och då har man ingenting kvar.
Precis, det är ju verkligen, verkligen tragedi. Exakt. Men jag tror någonstans att människor vill komma tillbaka när de blir lite äldre, för att många vill liksom iväg och bara, gud jag hatar min hemstad, jag hatar Sverige. Men sen så, nu, alltså jag har verkligen tappat mycket om min svenska. People end up in their home countries.
Ja.
Alltså att i slutet så kanske man känner, men jag vill faktiskt. Man
för att fortsätta med svenskan.
Ja, exakt. Men hur är alltså EU-inställningen i Albanien?
Jag tror det känns som folk, alltså är lite, som jag sa, de är lite uppgivna men ändå sugna på det, tror jag. Alltså de ser ju EU som räddningen, vägen ut helt enkelt. Sen är det såklart väldigt många som gör det just för att då kan de personligen dra till Sverige eller till England eller vad de nu vill. Men jag tror också att de flesta tycker ändå känns positiva, som att det skulle vara någonting bra för dem.
Intressant, för att när ju mer jag tänker på det, desto mer pessimism angående EU har jag hört.
Okej. Okay.
Och det är ju väldigt intressant, men jag tror att det är för att framtidshoppet hos unga, jag tror att vi pratade om det i introduktionen, att det är högre i Albanien än i Kosovo.
Ja, möjligt.
Att vi hade läst oss till
det. Är helt, alltså, Albanien har ju varit en egen nation sedan 1912, tror jag. Kosovo sedan 2008 och inte ens riktigt en egen nation. Det är ju mycket mer av ett, som du sa, ett EU-projekt. Medan Albanien mer kanske ser sig som någonting självstyrt, som kan bli en del av någonting större, men fortfarande kommer ha sin egen integritet och så liksom en viss typ av autonomi, medan Kosovo mer skulle kanske se det som att så här, vi är bara en marionettdock, eller bara liksom vi är bara en bit land som styrs av EU-pampar. Jag tycker att det är en skillnad också.
Exakt, och sen det här politikerföraktet som jag antar att det finns i Albanien också, men ja, i Kosovo är det, ja, det är så jäkla starkt, så att då såklart det spelar av sig på EUs insatser här. Men vad tror du, jag tänker rent filosofiskt, om Albanien och Kosovo skulle gå med i EU? Hur det skulle funka? För att EU är ju en väldigt heterogen union ändå. Deras slogan är United in Diversity, som det så fint heter. Och hur det albanska, det kosovanska samhället skulle kunna på något sätt integreras i den här EU-kontexten. Det känns spontant som att Albanien har kommit längre i den processen än vad Kosovo har.
Ja, det har de ju. Alltså, det är ju inte som att EU är Sverigedemokrater som tycker att alla ska liksom dansa ut midsommarstången, annars ska man ta svensk. Det finns ju ingen sån EU-grej att så här, albanerna måste ge upp sin kultur för att bli med i EU. Det enda de behöver göra är ju liksom se över sina så här sociala
skyddsnät.
Ja, den typen av saker och juridiska system. Och framförallt, alltså det som är verkligen nyckeln är korruption. Det är verkligen liksom, det är det som gäller. Och om de löser det så ser jag inte hur det skulle... Alltså jag ser inga andra hinder riktigt från EU-integration.
Nej, inte jag heller. Och sen, EU är ju mycket om handel.
Ja.
Som saker då, money talks.
Ja, det tror jag, alltså... Självklart skulle de ju gynnas. Sen så behöver man ju inte tycka att det är... Jag är ju inte 100% förespråkare för EU i alla frågor. Och framförallt när det gäller frihandel och sånt tycker inte jag är så himla bra. Det är klart att Albanien skulle gynnas av att få en större export till exempel. Om den skulle underlättas eller mer turism troligtvis om det var blev lättare att komma hit och så. Så det skulle ju vara bra. Precis. Berättade jag för övrigt om, på tal om korruption, det här kanske är off the record, att jag blev fast för fortkörning där?
Nej!
Jag är aldrig, alltså jag kör så himla så här försiktigt när jag kör bil.
Mm.
Och så bytte vi förare. Och det enda jag frågade när jag skulle börja köra den här bilen var så här, vad är det för hastighetsgräns? Och då sa han så här, jag vet inte riktigt, det är typ ganska fort, men kör som du känner dig bekväm med.
Mm.
Och det var en jätterak väg. Och så körde jag typ 80. Det var verkligen så här, kändes som en motorväg. Så tog det alltså en minut efter jag satt med bilen. Så vinkade en polis på mig.
Nej.
Som jag inte riktigt såg direkt. Och inte förstod om det var till mig eller inte. För att jag liksom, varför skulle han vinka på mig? Så jag körde vidare. Sen kom de efter mig med blåljus. Och stannade mig. Och så var han så här. Jag hade gjort med en sån här, du vet, man skjut. Eller så här lasermätning. Så var det så här, du körde 80 och det var 50. Så här, oj. Det är ganska mycket. Och så här, i Montenegro med polisen, det vill man ju inte hålla på med.
Nej.
Och så fick jag gå ut och tog mitt körkort. Och så började han skriva upp på någon, ja, men som att han skulle skriva en böter eller vad det nu var. Och sa någonting, han var inte så bra på engelska, han sa någonting om att så här, du måste åka till en bank och så måste du fixa en check och så ska det här bli. Och han liksom, men skrev upp mig i deras polisregister helt enkelt.
Ja.
Och sen plötsligt så tittade han på bilen och så var han så här, ja, du kan gå.
Wow.
Och då var det, alltså, troligtvis var att han insåg liksom det administrativa jobbet i att det var en Tirana-registrerad bil, men med holländska diplomatskyltar och med en svensk förare. Så liksom för att få igenom processen skulle han troligtvis behöva göra liksom jättemycket administrativt jobb. Och det typ inte skulle ha värt hans lön eller någonting. Så då så sket han i det bara.
Ja, han bara lät det gå.
Ja. Så det var ju, alltså det är ju inte, det är inte korruption, jag betalade dem ingenting. Men det är ändå någon form av så här, det är ju inte enligt lagen att göra så. Bara för att man inte pallar administrationen.
Mm, precis.
Det var väldigt, pulshöjande. Är vi klara? Har vi mer att säga om EU? Ska vi kliva in på lite mat?
Jag tycker att vi är ganska klara med EU.
Mm.
Så mat låter jättegott.
Mat är gott, jag är hungrig.
Ja.
Så vad tycker du om den kosovanska maten?
Den kosovanska maten är generellt väldigt god, men som jag vet att kompisar i USA och Nya Zeeland har upplevt, så är det väldigt svårt att hitta alternativ utan så mycket kolhydrater till exempel. Det mesta är brödbaserat. Det är väldigt mycket varma mackor och pizza och hamburgare.
Mm.
Så att det har varit väldigt svårt att liksom äta lätt här. Man blir lätt väldigt så här äckligt mätt. Så att, alltså det skulle jag säga, väldigt mycket kolhydrater, men den traditionella albanska maten tycker jag är jättegod. Mycket grönsaker och sådana saker. Men det är mycket kolhydrater. I Albanien då?
Nej, jag tycker den är gräslig.
Mm.
Ska jag säga. Alltså, på något ställe finns man kan vara så här god klassisk albansk mat, typ fyllda auberginer och paprikor och sånt där. Och det är gott liksom en gång var tredje vecka kanske.
Mm.
Men alltså de har verkligen, det pratade vi om förut, det känns inte som de har den här matkulturen. Det finns väldigt mycket också här såklart italienskt. Oj. Det finns väldigt mycket italienskt också såklart. Så här, italienskt och typ albansk snabbmat är det som är överallt.
Mm.
Men all mat är trist. Mm. Det är liksom, det går inte att få en mat som är över en sexa på en 10-gradig skala.
Mm. Även om vad menar du med trist?
Väldigt lik. Alltså, väldigt lite variation. Men framförallt bara så här. Även om man går till ett ställe som är schysst och så äter man någon pasta som är liksom en standardpasta. Så är det liksom lite dåligt kryddat. Lite så här trist pasta. Lite tråkiga smaker. Det är liksom inget speciellt. Allt är... Men jag har aldrig ätit någonting som har varit godare än om jag skulle gjort det själv hemma.
Ja, nej, det här med... Det används ju väldigt lite salt här.
Ja,
jag får alltid salta maten. Det är liksom, den är obefintlig verkligen.
Sen är det någonting som vi kanske överanvänder. Och det är inte så bra det.
Ja, nej.
Men jag tycker det var tråkigt. Jag vet inte, det känns inte som att maten är en så himla viktig grej. Framförallt inte om man är i Tirana.
Är det den här storstadsgrejen tror du?
Ja,
eller?
Kanske. Det känns inte som att de uppskattar, eller ska man säga. Jag kan tänka mig att liksom på landsbygden är det mer så här, man samlas runt ett mål mat och det är liksom det här med att man har mycket rätter i mitten och man delar och så här. Mm. Men jag får inte känslan att de personer träffar här att de har någon stark koppling till mat. De är liksom inte stolta över sitt kök. Det känns inte som att de, typ ingen lagar mat själv, ingen jag känner vet typ hur man gör. Det känns inte på att det finns en så här att mat ska vara riktigt god är liksom inget, inte så, så viktigt för mig. Det är inget värde. Liksom. Det ska vara okej och liksom man får i sig mat och ganska billigt. Mm. Men det här med att liksom, jag vet inte, det känns inte som att de värdesätter. Liksom, det är inte lika kulturellt på det sättet.
Nej, och det är ju säkert en fråga om, eller det är ju en fråga om pengar.
Självklart.
Och välfärd.
Ja, fast också om du tänker vissa kulturer så kan du lägga liksom timmar på att laga mat. Och maten är liksom det viktigaste i, som håller ihop en familj. Och liksom man värdesätter och är jättestolt över sin matkultur även om man är fattig.
Där tror jag verkligen Balkan befinner sig i en brygga mellan Europa och någonting annat. Eller, ja, jag vet inte. Kanske inte riktigt Europa. Men just den här välstånds ingenmanslandet på något sätt. Att man har råd att gå ut och äta. Liksom, det funkar, man kan få i sig mat. Man har börjat tappa liksom, den här familjemiddagskänslan och att den är helig.
Mm.
Vet inte. Jag vet inte riktigt vart vi är komma någonstans. Men förstår du vad jag menar?
Jag liksom, tror att du vill komma till att det är inte längre så här... Maten är det man samlas kring som familj och typ folk är, har inga jobb så man är hemma och lagar mat hela dagen. Men det är heller inte, man har så pass mycket pengar att man kan gå ut och välja på vilket ställe som helst och lägga pengar på att äta gott. Utan man är på stadiet, det är lyxigt att äta ute men vi har inte råd att äta ute på ett fint sätt. Så vi äter ute på, ett, liksom, på en halvdan restaurang men vi äter ändå ute och det är lyxen i sig att komma ut.
Mm. Precis.
Men vi hade också en tanke om lite alltså mat kopplat till hälsa och så.
Ja, tänker du på tallriksmodellen?
Ja,
eller bara rent allmänt?
Jag tänker generellt på hur synen på mat förutom matens smaker finns ju också en syn på mat som en del av ens hälsa. Som jag upplever skiljer sig. Hur tänker du?
Skiljer sig jämfört med typ den svenska kontexten.
Ja.
Ja, alltså det är väl spontant jag tänkte på den här medvetenheten. Eller till exempel om att säg om man vill banta till exempel. Det, är liksom, det blir inte så mycket nyttigare bara för att brödet är lite mörkare. Ja, på sätt att liksom, det blir liksom inte bantningsbröd. Men det har jag hört här liksom att eller mörkare bröd, liksom, ja, men det är nyttigare. Liksom, det är så här, jag kan bli fit på det.
Jaha, ja.
Eller någonting. Alltså, jag tror att det är den här kunskapen om livsmedel. Väldigt mycket som folkbildningen har gett mig i alla fall. Metallicsmodellen och sådär. Vad livsmedlen gör och sånt. Så den synen på hälsa är väl den som jag har tänkt på. Och sen att det är väldigt mycket socker här också.
Ja, det är det jag tycker framförallt. Det är så extremt mycket socker.
Ja. Hur har du upplevt det? Man upplever det varje dag, men... Du hade något exempel om fika.
Jag tänkte på... varenda gång man har ett möte eller möte eller konferens eller vad det nu kan vara... Så är det ju standard att man bjuder på typ kaffe och så någonting att tugga på. Mm. Och nu för tiden, i alla fall i Sverige, så är ju fika... på ett jobb, det är ju inte längre liksom kanelbullar utan det är ju snarare knäckemackor med grönsaker eller om det bara ska vara lite snack så är det typ frukt, nötter, kanske torkad frukt, liksom den typen av saker. Här är det ju alltid åtminstone liksom söta kakor med till och med liksom en bit tårta eller muffins eller alltså alltid så är det ju sötsaker bara som bjuds på. Som ett sådär tråkigt gammalt trist fika. Ålderdomshemsfika är det de har till varenda möte. Nej, men sen har jag också tänkt på att det finns också den här tanken om att man vill gå ner i vikt och allt sånt där. Så en kollega bland annat sa en gång så här, ska jag äta mer nu? Jag sa, ja, om du äter upp mat om du är hungrig. Jag sa, nej, men jag vill gå ner i vikt. Och försökte säga, det är inte liksom om du ska äta så du blir mätt på lunchen. Det är inte det här problemet. Alltså, dessutom är det skitsmart. Men om man nu tycker det är viktigt med vikt. Och de sa nej men för jag vill inte, det är inte bra att äta så mycket, jag kan inte göra det för då kommer jag bli tjock. Och sen så går hon efter och köper liksom två chokladkakor. Och det står det ju att få äta precis vad hon vill, men ja. För dem är det som att det bara är en fråga om mängden mat i kroppen, inte vilken typ av mat som räknas.
Exakt, jag var med om ungefär samma situation, det var en kompis som sa, nej men jag skippar lunchen då, det är för att jag vill gå ner i vikt.
Ja.
Men då, som, ur mitt perspektiv, alltså kroppen kommer ju sätta sig i svältläge liksom, och lägga på
metabolismen kommer allt gå ner, som en... Då blir det snarare tvärtom.
Precis, och det tror jag också är en jättestor fråga om folkbildning. Just att det, liksom, det är klart man ska äta, men det är liksom vad du äter som är skillnad.
Det här är ju Sverige också jättelångt efter. Alltså hela så här viktväktaren-grejen också, som du sa, tallriksmodellen, där man förenklar mycket med så här... Bara räkna kalorier, det är allt som räknas. Eller bara kolla på, har du en tredjedel kolhydrater och en tredjedel protein och vad det nu är. Så det räcker det. Men det stämmer ju inte heller, för det är så här, vilka kalorier, vilket typ av kalorier, vilka näringsämnen får du den från? Får du liksom...
Vilket slags fett?
Ja, men
är det
exakt.
Mättat eller omättat?
Om du tar en tallriksmodell med bara liksom socker, en tredjedel, och sen en tredjedel bacon, och sen en tredjedel grönsallad, så kommer du inte må bra, även om du följer tallriksmodellen.
Exakt.
Alkoholkulturen.
Ja. Hur har du tänkt något speciellt om alkoholkulturen?
Mycket svagare än i Sverige.
På vilket sätt?
Jag upplever att folk dricker mindre. Framför allt, det kan ju också såklart vara en pengafråga. Men jag upplever att det inte finns samma typ av... Alltså Sverige finns ju en som liksom är dålig, eller det är ju skadligt såklart, att det är en så otroligt stark norm kring alkohol. Så att liksom, man måste verkligen ha en ursäkt för att inte dricka alkohol i många sociala event. Men det är ändå tydligt att det är så här, vissa typer av event, middagar, typ gå ut och ses på en kväll i Sverige, är ju väldigt mycket alkohol. Sen behöver det inte vara att alla liksom super och blir skitfulla, men det är ändå så här, om man träffar en kompis på kvällen och går ut på stan, så är det ganska vanligt att man sätter sig på en bar, eller om man går efter jobbet och man sätter sig på en uteservering till exempel. Och då tar man ju en öl. Det är ju liksom så himla standard. Här tycker jag inte alls att man ser det. Att det är mycket mer så här, man går ut och sätter sig och tar en kaffe, så klart dricker folk alkohol också. Men jag tycker det är mycket mer liksom, om man ser en utservering, så ration stor stark espresso här är liksom raka motsatsen, alltså diametralt motsatt mot vad samma skulle vara i Sverige. Förstår du?
Att det är, ja, det är typ ölens mel på sommaren. Men det är intressant att du säger det, för att här i Pristina, alltså Pristina är en väldigt speciell stad för att den är så internationell, men jag upplever att alkoholen är jättecentral här. Det är för att det är väldigt många som går ut och tar en öl, dricker vin. Det är liksom, de serverar inte ens kaffe efter något visst klockslag.
Jaha.
Oj. Alltså jag upplever att alkoholkulturen är ganska, ganska stark här.
Okej. Vad tycker du om kosovanska öl då?
Den är väldigt blaskig, men för mig gör det inte så mycket, det för att jag är ingen öldrickare. Jag dricker hellre vin.
Med peja är det?
Ja, precis. Peja. Alltså den är så lättdrucken, det skulle lika gärna kunna vara vatten.
Men den finns
smaksatt
också
med lite öl. Och ändå är den 4 liksom. Så att,
vad var den, sa du?
4%.
Ja, just det. Ja.
Och det smakar ingen alkohol.
Nej.
Och det, jag hittade Peja-ölen i Tirana också.
Ja, men
är den populär
där? Ja. Det är väl en av dem. Det finns två som är garanterat större, och sen kommer den på del av tredje plats. Typ.
Det finns väl någon Tirana-öl också?
Men jag tycker det är den sämsta.
Ja, okej.
Okay. Jag vet att Peja är den av de bättre. Och sen finns det Elbar, tycker jag är rätt nice. Korche, halvpris.
Men de har de några starka öler? Har du sett någon mörk öl?
Ja, det finns en... Korcha Dark finns. Som är ingen, det finns ju ingen så här ale-kultur eller mikrobryggerikultur. Det är ju verkligen liksom, det är ljusa lager som gäller. Sen på vissa så här speciella barer som är lite mer hippa typ, så kan det finnas någon så här, någon typ av öl åt det hållet. Men nej, det blir man också trött på som tusan, att det liksom är bara de här, ja, bara ljusa lager är ju i längden trist.
Ja, jo, det blir inte så mycket mer än bara än vad det är. Har du något mer om alkoholen?
Nej. Tycker du om raki? Det är typ deras, det är ju nationalalkoholen.
Den är väldigt populär. Det finns massa olika smaker. Alltså man kan säga att raki, ja, vad heter spritsorten?
Snaps.
Ja.
Eller det är ju ingen spritsort, men det är ju exakt. Så här, raki kan göras på lite vad som helst. Det finns så här plommon ibland. Ibland är det gjort på päron, ibland är det gjort på potatis, ibland är det gjort på grape, vet du det, vindruvor. Och, ja, det finns ju allt.
Det finns massa olika smaker. Och jag tycker att det är lika vidrigt som svensk snaps. Men jo, det är väldigt vanligt att dricka raki. De flesta här tycker om det. Det är min uppfattning.
Ja, framförallt gubbar. Men då, nu känner vi klara med det här.
Ja.
Och då, nästa vecka, och då är vi hemma.
Ja.
Men vi tänkte ju att vi skulle ha ett avsnitt till med så här, bara lite avslutande reflektioner, typ kanske man upptäcker något nytt när man kommer hem och faktiskt så här, just det här har jag ju glömt bort hur det var hemma, typ så.
Precis.
Så det kanske inte blir något direkt kulturtest liksom.
Nej, det är väl mest liksom conclusion.
Ja, precis. Ett konkluderande avsnitt och ett hej då och tack och sånt där.
Grymt. Men
vi hörs om,
säger vi hej då
i Sverige.
Yes, det gör vi.
Yes. Miropavsin.
Miropavsin. Tung.